Tack för att du lyssnar på den här podcasten om valet i USA 2024. Du kan också hitta andra samtalsserier på sidan totalmedia.com, total med th, totalmedia.com. Och vill du läsa Klaus Stolpes böcker så hittar du dem på boklund.fi, boklund.fi. Välkommen till podcasten om valet 24, om presidentvalet i USA, med mig Henrik Thorsson och Klaus Stolpe. Hej och välkommen.
Ja, hej. Tackar.
Ja, vi har ju varit fokuserade lite grann på gallupar, opinionsmätningar och sånt sista veckorna här, och det är ju, om man säger, vi berättar också om det, att i USA där man är helt överdrivet intresserad av varje rörelse, förstås särskilt nu när det är så väldigt jämnt. Och det här med trender och målgrupper och lite grann om det ska vi ta upp idag igen. Vi hade några starter förra gången som du pratade om, och det blir några andra starter nu också. Men det är ju medvind för Trump. När vi gör det här så har han, ja, kan man kalla det för medvind, men liksom i mätningarna så slår han ut Harris i alla fall i vågmästarstaterna med lite grann, eller hur, visste det så man kan säga?
Jo då, det kan man nog helt klart säga att det är medvind, för att han senaste, eller de senaste dagarna, så han leder i var och en av de där sju vågmästardelstaterna. Sen är det en annan sak att det är väldigt, väldigt, väldigt små skillnader, men i alla fall att det är klart att skulle Harris få välja så skulle det vara hon som ledare i de där sju. Och det är ju speciellt att det är liksom i samtliga.
Men vad kan man säga om att hennes dragningskraft och så. Jag menar, från början såklart, när hon blev utvald nu i somras så blev det en boom, och så boostades hon, och då blev det ju liksom bra siffror. Men nu är man tillbaka i verkligheten lite grann, och vad kan man då säga om henne som kandidat och hennes dragningskraft, tycker du?
Ja, alltså, jag tycker ju inte, eller som du vet, så jag tycker ju inte att hon är en bra kandidat. Jag tycker ju inte om motparten heller. Men grejen är ju att då hon kom fram, så då var det en sån smekmånad med väljarkåren och media och så vidare. Det samlades in massor av pengar, och nu har vi då ett alternativ till Trump som inte födde på 40-talet och så vidare och så vidare. Men där har ju mattats av. Jag minns att jag diskuterade med en amerikan som var väldigt glad då hon kom fram, och han blev närmast förnärmad och frågade av honom, jag tror inte att det här är någonting som kan liksom gå över efter en månad eller något. Nej, det här är någonting helt annat. Det är nästan att man får såna här samma vibbar som då Obama kom fram 2008. Men jag märkte framförallt att han blev irriterad över att jag ens frågade, helt enkelt. Då är hon ju inte liksom, upplever jag som så stark, och den där rösten är inte så bärande, hon är inte så konkret i vad hon ska göra och så vidare. Och då har vi det här, lägg då det här till att hon inte har den där, ja, riktiga karisman kanske, och då är vi i en situation att folk får mindre för pengarna i lönekuvertet jämfört med för några år sedan, och det har vi ju varit på för att hon har varit ganska osynlig de senaste åren. Och som jag också har sagt, att, och det är lätt för mig att påstå, jag vet, för jag kan inte bevisa det, men att jag tror inte att hon skulle ha blivit nominerad ifall Biden skulle ha dragit sig ju tidigare. Och förlorar hon så får ju Biden då en riktig idiotstämpel på sig, för att det är ju med all rätt då han som blir nog får stå där som någon slags syndabock då, för att han inte hade dragit sig ur
i tid, ja. Och så att det hade kunnat bli konkurrens om platsen.
Ja, precis. Och då tror jag väl att vi skulle ha haft någon Newsom eller Whitmer eller Shapiro eller liksom Kelly eller vem som helst. Men att att hon skulle ha. Och sen är det en annan sak som jag satt och funderade här för en stund sedan här idag. Att hon måste ju också vara väldigt sårbar rörande en sak som jag tycker det har varit förvånansvärt lite tal om. Att det vill säga att vilken roll har hon haft här då det har varit ett, jag menar, hon måste ju ha märkt tidigare än de flesta andra att Biden börjar bli gaggig. Vilken hennes roll var det att täcka upp det där, och vilken roll har hon då haft i att liksom sen då det börjar bli kört att har hon varit där och haft något inflytande för att få honom att avstå från kandidaturen, eller liksom Obama och Pelosi och Bidens fru eller vem är det som ligger bakom. Men att det där, så tycker jag ju, jag tycker inte att det har varit liksom en grej, och jag tycker ju att det där skulle, att republikanerna skulle ta upp det där, men det hinner de ju göra ännu i och för sig, även om det är inte så lång tid kvar till valet.
Mm.
Jag menar, hon kan som, det finns vissa sådana grejer som hon kan få väldigt svårt att det här han förklara bort sig med. Mm. Sen så tycker man ju hon i och för sig skulle ha mycket att vinna bland unga väljare, inte bara det även medelålders, men att som jag sa, att så länge Biden var med så klagades ju hela tiden över att det var två 40-talister som stod mot varandra. Jag menar, jag hörde ju själv en kategorin som klagade över den saken, och den här gruppen som började fick epitet double haters, men att nu skiljer det ju 18 år mellan de här huvudkandidaterna, och nu menar jag inte att alla double haters skulle rösta på henne, för att det finns ju annat som en åldern som spelar in, men jag tycker att det skulle borde vara ett större trumfkort än vad hon har kunnat utnyttja, för det faktum som vi också varit inne på, att Trump är ju faktiskt ännu lite äldre än vad Biden var för 4 år sedan.
Ja.
Då finns det massor av inspelningar var republikaner med Trump i spetsen säger att en sån där gammal gubbe ska inte vara president.
Mm, nej, så precis.
Det är bara att plocka fram den där. Och sedan då har vi ju det med Trump, att folk gillar ju hans fans, så ingenting biter ju, att oavsett vad som händer, så att han begår ett brott så gör inte så mycket, för folk tänker väl uppenbarligen att, eller kanske att han är beredd på att gå långt, men att då är han väl beredd att gå långt för mina egna intressen också. Då kanske jag inte enkelt för mig, men att jag bara liksom, hur ska vi säga, jag förstår inte annars om man kan acceptera någon, en kandidat som är sådär totalt skrupelfri. Mm. Att är det bara så att man tänker att men den får ju säkert någonting gjort eftersom han liksom vandrar över lik.
Ja, det var ju någon som sa lite så att han var missnöjd, att han åkte fast, inte att han hade varit skurkaktig.
Precis.
Som du berättade.
Ja, men precis. Ja, det där kommer jag ihåg faktiskt. Det var det den där Stormy Daniels-grejen. Att,
något sånt.
Var det någon som ja, du faktiskt, du har rätt att det var en intervju med någon gubbe som sa att han är så besviken på Trump, inte för att han liksom har ställt till det, men att en man i hans position liksom inte klarar av att slinka runt.
Ja. Nej, men det kan ju vara också en större bild, för att vi är otroligt ärliga här i våra länder i Norden, och jag tror att jag har hört det också, att många makthavare i USA är liksom uppe i såna här rättstvister om att de har tillskansat sig fördelar och så vidare, olika borgmästare och företagsledare och så vidare, och det finns ju en rättvisa i juridiska systemet, men det verkar som att det är mer liksom vanligt att man försöker utnyttja situationen för sin egen del, så därför kan ett sånt handlande från Trump dels accepteras och dels ses som någon form av, ja, men det är ju så en makthavare ska göra ungefär, lite så, en acceptans alltså.
Det kan bra hända, för att det där är ju en väsentlig poäng i ett större perspektiv, du vet, att hur en vrider och vänder på det, så vi blir ju kanske, eller inte bara kanske, liksom närblinda, för att vi sitter i en annan miljö, och då kan vi inte förstå att hur kan någon liksom häva ur sig en sån där sak eller göra på ett visst sätt och så vidare, för att man är miljöskadad. Det som man själv är van med, så är det normala helt enkelt.
Nej, men jag kommer just från ett annat land där jag har varit på resa. Där var det ju just det här att hela tiden känna att när man betalar med kort så kan det nog hända att man blir lurad hela tiden. Det är en naturlig grej att någon försöker tillskansa sig några euro extra vid betalningen. Och man får inte se vad de slår in för summa eller du vet. Och, sånt
ja,
och det är vi helt ovana vid, att det är jättejobbigt tycker jag då. För att vi ska ju vara ärliga och... Ja, det är ju mina pengar också förstås, men att det där är, ja, det är så man har det ju, så man är beredd på det lite grann.
Jo, nej, kan jag hålla med om liksom, för att man är ju så tillvida, klart det finns en massa problem i Norden också, det säger vi inte om, men att man är ju som ändå van med ett visst system, att saker och ting ska funka, och om jag nu, det är väl fritt upp att tala om vad som helst i den här podden, kanske inte behöver vi bara ta om Trump och Harris, men jag menar, ta nu de här som som fick Nobelpriset i ekonomi. Jag vet inte om du har följt med det, men att det handlar just, det var ju mer statskunskap än ekonomi, tyckte jag, för att jag förstod ju till och med vad det handlar om, det vill
just
säga
det.
Vilka länder klarar sig bra, och det är där var man har demokrati och institutionerna fungerar och det är inte en massa korruption och så vidare. Det handlar inte liksom bara om hur mycket naturresurser du har och sånt och det där. Jag såg på den där TV-nyheten och tänkte att, jag menar att det är liksom det där jag står och föreläser om dagen. Jag visste bara inte att man kunde, jag var så dum, jag visste inte att man kunde få Nobelpris för det.
Nej, det rök den med chansen, men okej.
Okay. Ja, precis. Än en gång.
Men alltså, att kasta sig in i lejonets kula och utmana, det är ju någonting som kan vara framgångsrikt. Det var ju faktiskt så att dels är ju Harris kampanj nu lite desperat eftersom siffrorna går åt fel håll, det vet vi och det har vi hört från olika håll. Men hon har dessutom då lagt lite manken till och deltagit i debatt i Fox News som är motståndarsidans liksom kanal på ett vis. Och vad har du för, var det något smart och vad har du för intryck efter det du har läst om den?
Där så har jag lite andra synpunkter än det här liksom mainstream, för att det kommer mycket om hur dåligt hon klarar sig och så vidare och så vidare. Kanske hon gjorde, men det visste man väl från början att hon skulle bli liksom ansatt, det var en chansning och så vidare. Men samtidigt så ska vi ju konstatera då att liksom, vad har man att vinna respektive att förlora? Mm. De flesta, att vi kan väl anta att de flesta som har tittat på det där programmet så har redan bestämt sig för länge sedan för att rösta på Trump.
Jo.
Så att det var inte för att nå ut och det här han nå ut i en massa som redan har bestämt sig, utan till de som går att påverka. Att hon ville väl liksom visa på ett stabilt, intelligent och inte allt för ålderstiget alternativ till Trump helt enkelt. Så att därför så tyckte jag att det var liksom klokt att hon var med där, även om, för att liksom, det som hon ändå inte kan nå fram till, så de har bara en röst fortsättningsvis, så att jag tror att det inte alls var dumt att vara med där, även om det nu inte blev någon sån här succé som hon säkert själv hade hoppats på. Det jag tror att många som inte resonerar som mig här, men att det är liksom min spontana tanke då här, satt mig in i det hela.
Nej, det var ju ganska mycket tjafs av det jag har hört. De käbblade redan från första stund, vad jag förstår. Och jag vet inte, vad kan man säga om politiker när de framträder som käbblare? Om de käbblar eller om de är lyhörda och lite ödmjuka istället? Och jag vet inte, går runt gröten kanske, men ändå inte säger emot och avbryter den som intervjuar. Nu gjorde det så, intervjuaren också avbröt henne i och för sig, men liksom när man får den här känslan av att de bråkar helt enkelt, är det bra för en politiker att man visar styrka då, eller?
Ja, jag tycker ju att hon skulle vinna med hon eller liksom någon annan i motsvarande situation, alltså fast det skulle vara en partiledardebatt här eller någon med någon enskild politiker, så att det behöver inte gälla presidentval, men att man liksom ändå kan hålla sig. Jag tycker det ger ett mer statsmannaaktigt sätt och pondus om man liksom kan säga att ursäkta, men att är det okej om jag pratar till punkt, eller ska vi sitta här och överrösta varandra, vad tycker du, ska vi ha några regler att gå efter, och redan så liksom att man som håller sig och det här inte liksom direkt ger sig hän till det där samma.
Ja. Nej, men jag tycker det också. Jag tänkte att eftersom det redan är klart att de gillar inte hennes politik, de gillar inte henne, de som ser på det där, så kan hon ju lika väl ha en pedagogisk ton. Hon behöver ju inte slåss.
Exakt. Men hon skulle till och med kunna säga rakt ut det som du, att jag vet att du är här för att provocera mig, därför att,
ja, just
att den här kanalen funkar, men att om du nu orkar höra på mig en liten stund, så skulle jag vilja säga att bla 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 bla.
Ja, liksom, något att, sånt, ja.
Jag tycker det. Men igen är det att det är ju liksom, vi sitter ganska långt därifrån och är liksom resultat och av en annan kultur helt enkelt också. Mm. Men det är väl inte den väl så konstiga funderingar vi har egentligen.
Nej, just när det är redan uppgjort på sätt och vis. Men det är lite, jag tycker det eventuellt återigen visar kanske hennes svaghet som ledare då, att inte kunna ta det. Och jag vet ju, vad jag förstår, och du får rätta mig om jag har fel, men gjorde inte, var det inte så att Hillary Clinton i slutet av kampanjen då 2016, att hon började angripa Trump mer och mer och mer, så att det blev lite för mycket helt enkelt, har jag fått för mig, eller kommer du ihåg?
Ja, där var det, tyckte jag att det var orättvist, för att hon hade då kallat de här Trumps väljare för basket of deplorables.
Ja, också. Det är sant.
Men jag menar, det var ju en enda grej, och det har hon fått äta upp 1000 gånger, och Trump har liksom sagt 100 saker som var värre, men att då blir det ju ingen nyhet om Trump säger något dumt, men att för att hon då säger en grej så ska det, men vi tar i Sverige, att hur många gånger har inte Anna Kinberg Batra fått äta upp att hon som ung politiker sa att stockholmare är smartare än lantisar?
Ja, precis, exakt. Ja,
hur länge ska du behöva äta upp samma sak, att det är ju inte någonting brottsligt.
Nej, det är precis, men hon har gjort diverse andra fel.
Men att det där...
Kryssat ut sig själv på andra sätt också.
Jo, det är sant, men att just den där grejen så levde ju med sig, jag vet inte hur många gånger man har hört om det, man tänkte att, men herregud, att finns det inget annat att säga om en människa än någonting man sagt som... Och då var hon väl väldigt moderat ungdomspolitiker då dessutom.
Jo, det var hon just det, på ungdomsförbundet.
Man kan ju liksom... Hon var ju inte statsminister, om vi säger så.
Nej, nu finns det nya saker som man kan prata om gällande henne. Men det är helt sant, det är bra liknelse. Men alltså, ja, vi får se hur det går. Vad kan man säga om opinionsmätningarna då nu i nuläget? Och det är ju det här att det är så väldigt fokus på det hela tiden. Och upp och ner och upp och ner, och varje detalj ska granskas. Vad är liksom den översiktliga bilden enligt dig?
Ja, en sak som man ska hålla i minnet, att både 2016 och 2020 så fick Trump fler röster på valdagen än vad opinionsmätningarna visade. Mm. Och nu vet jag ju inte säkert om det har någon betydelse i år, för jag kan ju tänka mig att just den här saken så väger man in i siffrorna numera, för att om det där sättet att göra de mätningarna så lever ju hela tiden, de utvecklar de här mätningsformerna och sånt. Men därför att grejen är att de opinionsinstituten är ju inte intresserade av att hissa en kandidat och dissa och sänka den andra, utan de vill ju få rätt, därför att deras existens står ju och faller med att någon vill anlita deras tjänster helt enkelt.
Ja, så som att, vanligt.
Det ligger ju i deras verkliga intresse. Men grejen är det att om vi nu tänker oss en situation där då Trump, när det här läggs ut, så kan ju det här ändra i och för sig, men att i en situation där Trump leder i alla 7 vågmästa delstater, så då står det 312 mot 226 till honom. Mm. Man ska ha 270 för att vinna. Det betyder att Harris måste hitta 44 till för att vinna. Och de delstater där hon ligger närmast, alltså as we speak, det är Wisconsin, Nevada och Pennsylvania, där skiljer det liksom mellan 0,1 och 0,3% i den här sammanvägningen som Real Clear Politics gör, så det är liksom ingenting, det bara är så, det kan hända någon enskild liten grej och så svänger det. Det är klart, men där finns det då sammanlagt, i de där tre så finns det 35 elektorsröster.
Just det.
Hon behöver 44, så att hon behöver alltså 9 ytterligare. Det räcker inte med att hon vänder på steken i de där tre jämnaste.
Aha.
Utan hon måste ha 9 det här elektorsröster till, och då följande i termer av jämnhet, så det är Georgia och North Carolina, där leder Trump med en halv procent eller halv procent. Enhet.
Men det är inte mycket det heller, eller är det mycket?
Nej, verkligen inte. Det är liksom inom alla möjliga felmarginaler och sånt. Mm. Men jag tror att ett större problem för Harris än just de här konkreta siffrorna som jag rabblar upp är väl helt enkelt att trenden indikerar en medvind för Trump, även om inte helt enkelt, det är ju ingen jättestor medvind. Och vi ska också komma ihåg, jag vet att jag upprepar mig hela tiden, men att de flesta liksom har ju bestämt sig för länge sedan,
ja.
Så det finns ju som inte så många som är formbara heller längre. Det handlar ju inte om att 30% inte har bestämt sig, utan de allra flesta har bestämt sig för ett år sedan.
Ja, just det.
Ännu längre tillbaka. Och om vi går in på det där delstaterna, så vi behöver kanske inte ens börja med det där vad det är som allra mest jämnt, det vill säga Wisconsin, Nevada och Pennsylvania, för att just det här Georgia och North Carolina, så är ju på sätt och vis de mest intressanta delstaterna, för att de hör ju till de delstater som har drabbats väldigt hårt av den senaste tidens
Ja,
oväder.
just det.
Och det där blir ju en valfråga i sig, att på vilket sätt kan du liksom övertyga folk som har drabbats av att just du själv eller det egna partiet är mer pålitligt än de andra.
Just det.
Och det här, om vi då säger att de där båda har ju 16 elektorsröster var, så att om Harris skulle vinna här, men inte i Nevada, Wisconsin och Pennsylvania, så då räcker det
Nej.
inte heller, utan då skulle det bli 280 mot 258, så hon måste ju liksom vinna någonstans ytterligare. Men just där, på tal om det där ovädra, så liksom det, hur ska du liksom sträcka ut den där handen och visa att du bryr dig och har någonting konkret att komma med? Och sedan har vi ju då min egen speciella favorit, Marjorie Taylor Greene, som du antagligen hade listat ut att jag skulle föra på tal här. För hon är ju då från den här tokstollen, Marjorie Taylor Greene. Hon är ju från Georgia. Hon är i det här valdistriktet i representanthuset, alltså nordvästra hörna av Georgia. Hon har ju gått ut med att demokraterna har någon slags maskin som har ställt till det här ovädret, liksom för att jävlas med folk i de områden där folk tenderar att rösta på Trump, helt
just
enkelt.
Det,
och det är ju ganska speciellt. Det är ju den här samma människan som skyllde ju de här skogsbränderna i Oregon och Washington State här om året på att det var någon judisk organisation som hade någon rymdlaser som hade tuttat eld på de där skogarna.
Det är otroligt. Nej, hon är verkligen.
Alltså, en sån där väljer de alltså in från liksom ett område där det bor 700 000 människor. Och det är liksom det bästa de har, tycker de. Men faktiskt beträffande, Trump har ju inte gått ut med den där vedermaskinen, så vi kan ju inte skylla honom för det. Men att han har ju då gått ut med att det finns för lite pengar att satsa på hjälp i de här områdena. Och det beror ju då på att den här nuvarande regeringen har satsat så mycket pengar på invandrare, surprise, surprise. Men det där är ju också struntprat, för att den här sortens pengar, invandrare kontra beredskap för oväder, så hör till två helt olika budgetar, helt enkelt. Så att det liksom inte, det går som inte att peka på det, även om det ju naturligtvis alltid är lätt att skylla på en sån detalj eller en sån omständighet, helt enkelt. Men en annan grej som gjorde att jag ville ta upp det här med inte bara Pennsylvania, som oftast är på tapeten, men också med Georgia och North Carolina, för att förhandsröstningen har ju kommit igång, och åtminstone nu är liksom Georgia det enda jag har följt med, men att det är ju intressant, för att det är ju mycket fler människor än vanligt som har förhandsrösta. Det var jättemycket mer än tidigare. Nå, vad säger det oss då? Nå, det säger ju att valpulsen är hög, det är många engagerar sig och bryr sig och sånt. Men då är ju frågan, som jag antar att de som lyssnar på, att vem är det som går och förhandsröstar? Vem är det som vinner på det? Och så tycker ju bägge partierna tycker att det tyder på att just de själva kommer att vinna. De kan ju inte säga så mycket annat egentligen. Det skulle vara en dålig signal att säga att det är vi som förlorar på det här. Nu gick det åt pipan. Men i och för sig, bägge har argument. Och det är att demokraterna pekar på att det normalt sett oftast är just demokrater som förhandsröstar, och det skulle tyda på att demokrater är mer aktiva och på tårna och så vidare. Och det låter väl rimligt. Men där skulle jag också säga att republikanernas argumentation, så de pekar på att den här gången är det vi som har fått fart på våra väljare, därför att vi har faktiskt gått ut och uppmanat dem att för säkerhet skulle inte lämna det hela till valdagen. Vilket faktiskt stämmer. Okay. Så att det är inget hittepå, utan så att de resonerar alltså att vi vet att demokrater förhandsröstar, men ökningen beror på att den här gången så är det också republikanerna som gör det. Och det är liksom det Det är ju inte ett orimligt argument, men vem som har rätt så det kan vi ju
Nej.
inte veta. Kan vi ju inte
Men
veta. Så
vet
att,
man någonting om de förra två valen ifall att det var vissa partigrupper som röstade ovanligt mycket så att de tidigare hade varit soffliggade men sen hade
ja,
gått ut och röstat särskilt senaste val då det var i ett stort deltagande. Att, var det något av partierna som hade fler röstare där i det som inte förut hade aktiverat sig som nu aktiverade sig så att säga?
Ja, men det var ju liksom en så pass stor ökning så det kom ju både härifrån
ja,
och därifrån
det,
att det ökar ju med så himla mycket. Men där så var det väl så att där syntes det tydligare än vanligt när man räknade de röstarna att det var demokrater som röstade fram då republikaner på valdagen.
Ja, just det. Och Biden vann ju och den gången också. Så att det kunde ju vara ett givet svar egentligen. Att han fick ju flest.
Ja, i och för sig. Men bägge fick ju mycket. Alltså, hela den här politiska mobiliseringen var ju så ofantligt mycket större än vanligt. Och det var som en bekant sa att, som jag inte brukar diskutera politik med, men han bara konstaterade att han säger vad man vill om Trump, men att den mannen har ju nog gjort så att vi vet mycket mer om amerikansk politik än vad vi någonsin
ja.
Har gjort.
Jo, precis. Ja, jag tackar Klaus Stolpe kanske mer än Trump. Men i alla fall så...
ja, det var ju snällt.
Mätningar är svårt och det är just nu intressant eftersom det är så jämnt. Och sen en sak som vi säger, det är ju Pennsylvania. Och så tycker jag ibland att det kommer intressanta grejer om andra stater också. Men för att nu återkomma till Pennsylvania igen. Vad har du för uppfattning om det idag? Nu är det ju för närvarande Trump som äger det med en liten marginal. Men vad är det som gäller där? Hur stark är den här
staten? Den är ju onekligen intressant, den där delstaten.
Ja,
absolut,
ja.
Men att som du själv var inne på, att, eller som vi har kommenterat för, att det finns ju faktiskt andra spännande delstater också.
Ja.
Men det är flera saker där jag suttit och liksom försökt googla explicit på, läsa dagstidningar från den delstaten och sånt. Men den här Josh Shapiro, alltså guvernören som var aktuell för posten som Harris vicepresidentkandidat, han har ju då varit han har inte varit jättesynlig. Alltså, nu vill jag inte säga att han har varit osynlig, men att nu verkar han ha fått eld i baken ordentligt för att han har varit ute och hållit något tal. Och han är ju alltså en erkänt god talare.
Mm.
Och det har han visat de senaste dagarna. Du har sett några sådana klipp. Så att han är alltså faktiskt väldigt sådär medryckande.
Mm.
Och det är ju klart att har man en vältalig guvernör som nu inte är sådär allmänt hatad eller vad man ska säga, så det är ju klart att det är ju ett vapen som kan avgöra i en liksom en jämn oviss situation. Men sen en annan grej som jag noterar, det här är ju inget hokus pokus, men det är ju, vi har igen det där med att demokraterna är starka i städerna och republikanerna ute på landet, men att och det är ju liksom Philadelphia och Pittsburgh som räknas och resten är vischan ungefär. Men där har demokraterna har öppnat liksom mängder av sådana valkontor ute på landsbygden i den där delstaten.
Mm-hmm.
På ett sätt som man inte brukar ha normalt. Därför att det är ju ingalunda så att alla lantisar röstar på ett parti och alla som bor i en stad. Utan det är klart det är blandat där med. Så att det finns, finns ju liksom, redan om du kan omvända en del i alla fall, eller visa att du bryr dig helt
ja,
enkelt.
Just det.
Och på motsvarande sätt så har ju republikanerna gått in för att nå ut till svarta och de röstar ju i regel på demokraterna annars. Och här har ju då Trump så där, han har ju hållit något tal var han lovat att frälsa Philadelphia från det blodbad som staden befinner sig i.
Mm.
Det låter ju häftigt för att amerikanska storstäder är ju ganska, ja det är ganska våldsamt där, men det är ju bara all tänkbar statistik som visar ju på att brottsligheten länge har varit på väg neråt i just den där stan.
Ja, precis.
Så det skulle vara en annan sak om det skulle vara en brottsvåg som plötsligt skulle ha eskalerat enormt, men att han talar om att han ska frälsa Philadelphia från blodbadet.
Ja, just
det. Det är ju ganska fantastisk retorik.
Ja.
Och sedan, det finns mycket att säga om Pennsylvania som du märker, men då det var jätteintressant att sitta och försöka sätta sig in i vad som händer i just den delstaten Och surprise, surprise, så alltså det är den delstat där det har satsats mest pengar i det här valet. För bägge lägren har lagt ut med, så här hittills, alltså det växer väl hela tiden, men mer än 20 miljoner dollar var det bara liksom valreklama på tv och
andra just det.
Media. Och i och för sig Pennsylvania är en stor delstat, men ändå om man jämför med de andra nyckelstaterna eller swing states eller key states eller vad vi vill kalla det, så det här är alltså mycket mer än om man, jag såg några siffror liksom vad de jämförde det med Michigan och vilken delstat det var, så det är liksom här det satsas, så att det är ju rätt klart vad man anser att den upplever, att den stora striden kommer att stå. En grej då som jag ju inte är speciellt insatt i, så är fracking, alltså det att man borrar ett hål i marken och pumpar in mängder av vatten och liksom för att utvinna naturgas och sådär. Men det är ju ett stort samtalsämne i Pennsylvania, därför att det är den delstat var det finns den här typen av fyndigheter i marken som man skulle kunna nå via så kallad fracking. Jag vet inte vad det heter på svenska. Det finns säkert ett ord för det. Men att jag, nu är jag ju då inte insatt i sådana saker, men att av en ren slump så satt jag vid samma bord som en som är expert på liksom energiteknik. Och jag frågar vad hon tycker om det där, vad det där fracking är för någonting. Hon använder kraftuttryck, men att det kan summeras i att det förstör ganska mycket ner i marken om man håller på med sånt. Det är liksom jordmånen förstås, att det är inget liksom, jag menar det handlar ju inte om någon typ någon strålning eller någonting sånt, men att det sabbar väldigt mycket av naturen enligt den här människan. Så att, och det är ju liksom det som vad heter det? Där är igen en sån här sak med Trump och Harris, att Trump kan ha en fördel för att han har, så vitt jag vet, så har han alltid varit för det här. Han är känd för ett citat då han blev tillfrågad om det, så han, drill baby, drill. Alltså det är bara att borra. Och det här, Harris har då tidigare varit emot det och nu har han mera förståelse för det hela och så vidare. Men det är ju också, det är ju en signal det också, att man kanske riktigt vet vilken fot man ska stå på, helt enkelt.
Nej, och det är alltså, i Pennsylvania så ska man vara för fracking, för att annars så den majoriteten där vill att det ska, ja, det gynnar ekonomin, eller vad är
faran? Ja, det är klart att en som ser en chans att få ett arbete så väl för det, men att inte, det är ju självklart där heller, men det är klart att det ekonomin kommer ju, styr ju så mycket, helt enkelt, naturligtvis. Att säg nu att man i princip tycker om att Harris är bättre, men att man tänker att jag kanske får ett jobb ifall det är Trump som vinner, så det är ju klart att det påverkar om man har ett, jag menar, det är kul att äta och få räkningarna betalda.
Jo, precis. Och för Harris har ju tidigare sagt att hon är emot det. Nu säger hon att hon inte är emot det, men det är lite besvärande för henne att hon en gång sa att hon var emot det. Och det är det som hennes trovärdighet då har fallit.
Så det blir ju inte bättre av det, helt enkelt.
Nej. Ja, intressanta fråga. Vi fortsätter att bevaka det här sista veckorna nu. Vi kommer att göra flera avsnitt de här veckorna med några gäster också. Du kan lyssna på vår serie om presidenter också på samma ställe där du hittar den här Mr. President. Vi ska avsluta med veckans president, och det är lite tjatigt, men det är faktiskt så att vi har kommit fram till den president som är nummer 45. Tills vidare bara ett nummer har den här presidenten, och det är 45. Och det är Donald Trump, vald 2016 för att börja 2017 fram till 2021 var han president. Och han är ju född, som du nämnde förut, 1946. Och jag menar, honom har vi pratat mycket om. Det intressanta här kanske är att fråga, hur hamnade han i din bedömning då du gjorde den för något år sedan, efter att han var, och under det att han var president?
Ja, alltså han hamnade ju väldigt, väldigt lågt ner. Att det är ju inte något som har imponerat på mig. Att ekonomin gick ju bra i början, men att det liksom av det hade ju gått bra länge då, helt enkelt. Så han tog ju över en ekonomi som var i medvind. Men det här...
Var det corona som gjorde att den tappade sen?
Ja, och det var ju också nog det som gjorde att han inte vann det där valet, skulle jag till och med våga. För han hanterar ju det så pass klantigt att börja spekulera i att man ska dricka rengöringsmedel och massa sådana jävla konstigt. Och det var ju ganska jämnt det där valet mot Biden. Men att redan om han skulle ha sagt att okej, jag vet väldigt mycket om allt, vilket han ju säger hela tiden, men att just pandemier så är ju som kanske inte riktigt min grej, så nu kanske vi ska som låta experterna sköta det här. Säga som så att han skulle inte ha hamna och ta ansvar på samma sätt för saker och ting som gick dåligt, men han skulle enkelt att kunna det här, sånt som gick bra så skulle han kunna ändå ta äran åt sig av det, för att jag insåg att det var de här som skulle sköta om det och sånt. Men att han började gå så här i allting, jag menar, sånt som man inte vet någonting om så ska man bara liksom hålla käften om helt
Ja,
enkelt.
det är något han har kvar att lära. Vi får se om han kommer kunna lära sig. Men när du säger att han
Nej, det kommer han inte.
när han ligger dåligt till, vad har vi för andra presidenter som nosar kring hans plats i din bedömning då, som har gjort den här utvärderingen av presidenter?
Ja, alltså han är ju liksom strax ovanför det här bottenskiktet, om vi nu säger så. Men att det är ju det att de här som var där strax före och efter inbördeskriget är ju ganska svårslagna i det här avseendet, liksom de där som blev valda på 20-talet och sedan 1920-talet alltså. Och sedan kan vi också lägga till Nixon, som ju är en högst fascinerande personlighet, men att hur man än vrider och vänder på det så han hamnar ju ändå bort från den där posten. Inte att han sattes, men att han blev ju utrökt helt enkelt av allt klanteri. Och det är ju klart att sådana då så hamnar ju risigt till i historiens ögon. Och i och för sig, sedan är det ju så att en någorlunda färsk president är ju ganska svår att bedöma. Truman är mycket högre aktad idag än vad han var då han lämnade presidentposten. Men att av de här dåliga presidenterna på senare tid, så att jag har ju som svårt att tro att någon sån här George Bush den yngre eller Donald Trump kommer att som framstå som någon bra president i historien. Detta sagt, alltså, han kanske kommer att vara president nu under 4 år och allting blir jättebra, vi har fred på jorden, men då kan jag bjuda på det och säga att hurra, jag hade fel.
Ja, han är den enda president som kan förbättra sin position i din mätning av alla som har varit någonsin. I alla fall så är det, han har chansen att göra det. Till
ja, no, det är lite svårt för Herbert Hoover.
Han är,
han har varit död i 60
men
år.
Även Bush den yngre har svårt.
Ja, för att där börjar dammen ändå ha lagt sig. Man har konstaterat att det var saker som köttes dåligt helt enkelt.
Ja, intressanta frågor. Dab Mr. President heter podcasten. Du hittar den på totalmedia.com, total med TH, eller på Spotify eller på Apple Podcasts. Det finns länkar på totalmedia också till den. Och vår bevakning av valet som nu firar 1 år snart, så fortsätter vi med inom kort. Tack för idag, Klaus Stolpe.
Ja, tack själv.
Du har lyssnat på podcasten Mr. President, och du kan hitta fler avsnitt och andra samtalsprogram på sidan totalmedia.com. Vill du läsa Klaus Stolpes böcker om USA och presidenter, så hittar du dem på sidan boklund.fi.